Ida Rönn, jag skulle vilja börja med att fråga dig en sak. Junior-VM, sist du tävlade. Du bommade 222,5 i sista marken. Yes. Och sen så drog du 225 i ditt sista försök. Mm. För ett junior-världsrekord och yes. guldet såklart. Hur fan tänkte du? Vad tänkte du liksom när du stod inför sista marklyftet?
Jag kommer ihåg så här att inför 222,5-lyftet så pratade jag lite med Karo innan. Oskar höll sig lite i bakgrunden. Och så var jag så självsäker när jag gick ut och bara, men det här gör jag nästan, det här kan jag göra vilken träning som helst. 220 kilo, det är vardagsmat för mig, tänkte jag. Går ut, står och funderar ett tag, och så kommer jag ihåg, jag pratade med min sambo efter han som sa det, att du stod för länge och funderade i det. Jag kände på en gång att det var något som inte stämde. Och så går jag helt ifrån rörelsen som jag gör varje dag. Och så ser jag hur hela familjen och publiken uppe där tittar på mig och liksom, vad händer? Går tillbaka bakom kulisserna och så säger jag till Karo att jag kan det här. Jag slarvar bara, nu går vi ut. Karo sätter en vikt som vi behöver för att ta det här guldet nu. Och hon kommer tillbaka och frågar, jag frågar henne, vad blir det för vikt? 225, sa hon. Sätter sig på huk framför mig och så liksom klappar jag mig själv lite på knäna och säger, jag kan det här, nu är det dags att sluta slarva. Och ja, går ut och drar det. För jag visste att jag kunde, och visste att jag haft en hel tävling bakom mig och är trött och sådär, men jag visste att 225 skulle inte vara ett problem den dagen, och det var det inte heller, för att gör man rätt så blir det lätt.
Är du en sån person som är bäst när det gäller?
Tidigare har det inte varit så. På många tävlingar innan VM så har jag gått ut på scen och bommat de tyngre vikterna. I nästan alla grenar, då har jag bommat tredje lyftet. Så på det här VM:et var det verkligen ett bevis för mig att jag kan bara jag gör rätt. För tidigare har jag har gått ut och tvekat och bara okej, nu är tredje lyftet. Det spelar ingen roll om jag får med mig det eller inte. Men nu vet jag att jag kan. Så att det var bra för mig själv.
Det jag kommer ihåg att vi satt i alla fall och bara bet i våra naglar och hejade framför telefon och dator och grejer. Men du jobbar mycket med det mentala.
Ja, det gör jag faktiskt. Varje träning ser jag som en träningsmöjlighet till att bli bättre mentalt. Men på fyshuset pratar vi jättemycket om, eller med varandra, om det mentala, peppa på varandra och liksom, du kan det här. För att tvekan är någonting som jag tror många lyftare stöter på i många olika sammanhang, som man måste bemästra. I alla fall välkomna tvekan, för att den finns där. När vi prövar nya vikter, när vi gör nya rörelser, när vi ska slå ett PB eller när vi ska reppa, vad som helst. Så att jag mentalt tränar jag varje träningspass.
Hur gör du det?
En sak kan vara att tänker i Harry Potter när de tar en stav mot huvudet. Mm. Så ni visualiserar en stav som drar ut, som en själ ur huvudet på en. Mm. Tänker så med tanken att ni ska bara dra bort dem och kasta dem i vaxen så att de försvinner. För att oftast så drar ut tvekan. För att man börjar grubbla så himla mycket inför lyft och bara kunna släppa sig fri till rörelsen. Det är någonting som jag måste öva jättemycket på och som jag börjar kunna befinna mig ganska bekväm i. Mm. Men som jag hela tiden måste hålla aktivt. Liksom. För att det är lätt att börja fundera inför lyft.
När du gjorde det här 225 kilos lyftet. Mm. Det är då styrkelyft blir väldigt roligt som publik att titta på också. Mm. För en reflektion som jag hade när jag tittade på båda er när ni tävlade i SM. Är att styrkelyft är ju en otroligt kalkylerad sport. Mm. Där vi alla vet, alla vi visste ju att du skulle vinna. Det är liksom ingen tvekan om det. Det hade ju varit om du hade snubblat eller liksom att det hade hänt något jätteoförutseende. Men just de här grejerna då, när någon bommar ett lyft och sen ändå höjer, då blir det ju liksom spännande. Precis som det kan vara att titta på en fotbollsmatch, så kan ju ett sämre lag ibland helt plötsligt ta det och vinna. Men styrkelyft är ju sällan så, utan det är liksom, man vet, man har planerat, man vet hur man ska göra sina lyft. Och sen så kommer du att göra någonting sånt där. Det blir ju så otroligt spännande då.
Ja, och jag tror att just eftersom styrkelyft är så outforskat hittills, att sporten inte har funnits så himla länge, så är det en som frastmetoden som jag tränar mycket kring, just kring rörelse, att man inte ska ta i, utan man ska man ska släppa sig fri och bara göra rörelsen. För att rörelsen gör den, är det som gör att man lyfter vikterna. Då blir det inte tungt om man gör rätt. Och det tycker jag fler och fler bevisar. För man märker som Annika Selander när hon är bänkade nu.
Mm.
Hon bommar. Ja, vad var det hon bommade? Nu kommer jag inte ens ihåg vad det var för vikt.
Just det, hon gjorde samma som du.
Hon också, gick in och höjde.
Ja,
precis. Jag såg det på den filmen.
Och hon sa det också. Jag gjorde en Ida, sa hon. Och jag skrattade så hemskt för att det var så roligt. Och då gick hon också tillbaka till att göra en rörelse som hon är bekväm i, som hon är stark i efter hennes egen kropp.
Mm.
Och man kan bevisa så mycket. För att det kan man, vissa gånger när man ska pröva en vikt eller man ska reppa eller vad det är, så känner man ibland, den här blev lätt, den här var tung, den här blev lätt, den här var tung. Kanske varannan repetition.
Mm.
Och tänk att minska de procenten, de här felade procenten, till att bli så 100% som möjligt till rörelsen. Det tycker jag är häftigt, att man kan bevisa det när det väl gäller. Liksom.
Mm. Men det måste vi prata mer om sen, tycker jag, den här frastmetoden.
Det tycker jag också.
Vad det är för någonting.
Det låter intressant.
Den vill vi ha.
Den vill vi ha. Men du Ida, junior världsmästare i klassisk styrkelyft, minus 72, med en total på 515,5 kilo. SM2 i tyngdlyftning, minus 75. Du driver företaget Aura, säger jag rätt va? Stark som en kvinna, vilket vi såklart ska prata mer om. Du krossade ju mig med glimten i ögat på SM, vilket var helt fantastiskt. Sån jäkla härlig liksom, personlighet, trots att vi får ändå säga att du var väldigt överlägsen där.
Ja, det gick bra på SM. Ah. Det gick jättebra. Trots att jag hade VM i ryggen så gick det. Det var roligt. Det var en jätterolig tävling. Verkligen.
Hur motiverar man sig att ladda om? För vad var det? 2 veckor?
Ja, 2 veckor av träning om jag inte minns fel. Och så en vecka efter VM som jag vilade hela veckan.
Mm. Så 3 veckor från egentligen VM till SM.
Mm.
Hur laddar man om för en sån? För jag menar, VM är ju ändå en ganska brutal urladdning, gissar jag.
Ja, jag pratade mycket med Anders innan, han som äger fyshuset. Och han sa det, Ida, du brukar ju, i mitt huvud, just det med mental träning också, så tävlar jag har gjort det tidigare, tävlat kanske 2 månader innan en tävling. Så jag, mentalt så går jag och tänker på den här tävlingen i 2 månader innan, går jag nervös, spänd, och sen när tävlingen kommer, då är jag helt slut.
Mm.
Så inför VM var det, då hade det varit en riktig urlandning. Jag liksom hade nått sådana himla toppar och kommit fram till så mycket saker om mig själv. Och sen att ladda om till ett SM var mer så här, nu är det rörelser här också. Visst att kroppen är trött, men gör jag rätt så blir det lätt. Mm. Så det var också att bevisa för mig själv att gå tillbaka till rörelsen. För att då kommer det också kunna komma upp vikter.
Ida, du nämnde i inledningen frast. Rörelser. Berätta mer om det. Vad står det för?
Frast står för, och nu är det en massa ord där. Full range, advanced, strength, teknik.
Ja, det fick vi reda på.
Ja, det var fundera en massa. Men just det här att man går till sin egen kropp. För att alla vi tre ser olika ut och kan inte lyfta som varandra. Jag kanske har en längre rygg, någon kanske har ett längre lårben. Så man måste visa hänsyn till det. För att om jag skulle säga så här till 10 personer att gör som mig, gör precis som jag gör nu. Ni ska ner med rumpan så här mycket allihopa, eller ni ska rätta upp bröstkorgen så här mycket allihopa, så kommer alla falla sig onaturligt på ett sätt, för att vi ser så olika ut. Och det visar frastmetoden hänsyn till, samtidigt som att det handlar så mycket om rörelse. För gör vi en felaktig rörelse efter vår kropp så blir det tungt.
Mm.
Men om man gör rätt efter sin kropp, man ställer sig, om man visualiserar att man ska ställa sig från en stol, så ställer vi oss upp på olika sätt. För då använder vi oss av rörelser efter vår kropp för att ställa oss upp med så lätt rörelse som möjligt. Mm. Det är ungefär så jag kan förklara det.
Mm.
Och det är det som frast handlar om.
Det är ju precis efter samma filosofi som vi jobbar också. När vi håller i en workshop i knäböj till exempel, så är det väldigt vanligt, då brukar vi börja med, vad har ni hört om knäböj? Och då är det jättevanligt att många tar upp, vi träffar ju mest tjejer, så är det någon som säger, en kille på gymmet sa till mig att man ska inte falla fram med överkroppen, eller en kille på gymmet sa till mig att knäna ska gå så här och att jag borde stå så här.
Mm.
Och då tar vi bort allt det och så pratar vi istället om hur skivstången rör sig. Och tyngdlagen och gravitationen och sådana saker. Och så ser vi att till exempel Johanna och jag är ungefär lika långa. Johanna behöver stå ganska brett i sin böj och hon har långa ben, lång överkropp. Så hon måste ha en viss framåtfällning i överkroppen. Men skivstången rör sig på precis samma ställe som min stång rör sig. Men jag sitter mycket mer upprätt och med en smal stans.
Mm.
Och det brukar ju bli lite så här ögonöppnare för många som då automatiskt börjar känna. Var känns det bra att böja någonstans? Ja, men då kanske du ska stå där istället. Så länge du inte gör någonting som du kommer skada dig av.
Ja, precis.
Men du Ida, har du alltid tränat och varit en stark person?
Ända sedan jag var liten så har jag varit väldigt tävlingsinriktad. Det har varit tävling i att äta snabbt, det har varit tävling i att springa snabbast, det har varit tävling i att dra hårdast i dragkamp. Ända sedan dagisnivå. Och det har jag alltid haft nytta av, för att jag alltid velat utmana mig själv. Oavsett om det varit styrka, snabbhet, smarthet, ja men ja, definiera det, men allt har jag alltid tävlat i. Så att styrka för mig har vuxit hela tiden. För tidigare spelade jag innebandy, stod i mål och fick inte mycket motion där. Fick inte mycket utmaning då vi inte hade någon innebandymålvakt som kunde specialisera sig på mig och min utveckling. Varav jag stannade till. De gångerna vi hade innebandyfys så sprang jag ut i målvaktskläder och sprang när de andra skulle göra intervaller också. Så det har alltid varit tävling och jag har alltid velat utvecklats. Så en styrka i sig har nog alltid funnits. För jag har alltid strävat i att bli bättre på alla sätt och vis. Och då tror jag styrka växer sig mentalt, fysiskt. Och ja, men styrka är bara vara, tror jag. Och ha sin plats.
Vad betyder det att vara stark för dig?
Det är en jättebra fråga faktiskt. Jag har tänkt mycket på vad är egentligen styrka? För att det är många som frågar mig också, vad menar du med styrka? Och styrka för mig, det är nog att främst våga vara jag. För vad vill jag? Vem är jag? Vad vill jag åstadkomma? Jag. Jaget är så himla viktigt. Jag kommer ihåg min sambo frågade mig förut också när vi pratade om det här med mental träning att Ida, vem är den viktigaste personen i ditt liv? Jag funderade ett tag och så sa jag, vänta, jag ska skriva upp det på en lapp, sa jag. Började skriva upp massa namn på en lapp. Vilka som är de viktigaste personerna i mitt liv? Ja, men det är pappa, det är Emilia, det är lalalala. Det här är med de viktigaste personerna i mitt liv, sa jag. Jaha. Men du då, sa han. Så det var verkligen så här. Ja, det är sant. Så att gå till sig själv tycker jag är en styrka. För i och med det kommer alla andra styrkor runt omkring.
Mm.
Och utan att vara oschysst mot någon annan så måste man alltid kunna gå till sig själv och tänka så här. Vad vill jag? Vad tycker jag är roligt? Det är styrka tycker jag.
Mm. Det är lite klyschigt att säga så här, älska dig själv för att kunna älska någon annan, men det ligger ju någonting i det. Det pratar ju vi väldigt mycket om också, att så här, se till att göra det du själv mår bra av innan du kan liksom göra någon annan glad.
Mm.
Typ så.
Hur fort förstod du när du började träna med en skivstång att du var skitstark?
Det började med, jag blev inbjuden i en tävling där det var en man som fångade upp mig och sa så här, Ida, jag har hållit på med styrkelyft i 40 år. Jag ser att du kan bli bäst i världen om jag får hjälpa dig och du är redo att satsa allt. Och då tänkte jag så här, ja, han är ju knäpp i huvudet den här karln. Men å andra sidan måste det ligga någonting i det. Så att den sommaren som han hjälpte mig att träna insåg jag också att äntligen får jag ta i så in i bomben.
Mm.
Jag får ta i och det är så jävligt roligt. Mm. Alltså, herregud, att bara få gå in i ett gym som inte har varit normalt som kvinna, för att jag har aldrig varit normal om man ska gå från allt som alla säger är normalt eller hur alla säger att man ska göra, har jag många gånger bara gått rakt emot. Och lika den här gången också, jag kände det att det här vill jag göra.
Mm.
olika som tidigare. Var jag ensam hela den här sommaren med honom, Tommy heter han. Och tränade och kände att jag ska bli bäst i världen på det här. För att det här är någonting som jag vill anamma.
Mm.
Och det var nog då jag insåg att det här, jag är stark.
Hur länge sedan var det om jag får fråga?
Ja, det var kanske 2,5 år sedan som jag började träna med Tommy.
Ja, så det tog 2,5 år ungefär, 2 år för dig att bli bäst i världen.
Ja.
Det var ju bra spot av honom, tycker jag.
Men din utvecklingskurva måste ha varit väldigt mycket uppåt då också.
Ja, det gick jättemycket uppåt. Jag kommer ihåg att han pratade så himla mycket med mig om att Ida, nu ska vi ska skynda långsamt. För att jag har varit med om så många som har tränat i ung ålder. Och så kommer de aldrig till seniornivå för att de hinner skada sig innan.
Mm.
Så att nog för att det gick jättesnabbt. Men jag har alltid haft i bakhuvudet att skynda långsamt och ha inte bråttom. För att den som blir bäst, den har tränat längst under tätast period.
Och hur har det sett ut för dig i din lyftarkarriär med skador och så?
Peppa, peppar, så har jag aldrig någonsin skadat mig.
Mm.
Och det känns jättebra såklart. Men jag också, jag kommer ihåg jag pratade med Stefan Ågren som är min coach. Så sa jag det till honom att Stefan, jag har aldrig skadat mig. Jag kommer göra det snart. Jag skadar mig snart för att alla skadar sig. Och då sa han också det, fast Ida, vet du vad? Det är ingen slump att du inte har skadat dig. För det finns alltid en tanke med upplägg, med vila, med mat. Allt är ett enda stort paket och man måste visa hänsyn till sin kropp.
Mm.
Och det har jag varit väldigt noggrann med, att jag har vilat när jag behövt. Jag har, om det är något jag har känt att jag är väldigt spänd, ja men gör så här istället. Så att skadorna har hållit sig borta än så länge. Peppa, peppa. Mm.
Jag tycker det är väldigt inspirerande. Och vi pratade om det när vi analyserade SM lite efteråt, att jag tycker inte att det är så peppigt att se dem som tävlar fast de är skadade och som tar värktabletter för att kunna tävla och som man ser på träningen inte liksom mår helt bra i sin kropp. Det är mycket mer inspirerande med någon som verkligen tar hela det paketet som du säger och lyssnar på det. Och jag tänker det kostar ju för dig otroligt mycket också om du skadar dig med allt som kommer behöva åtgärdas då.
Precis, och tänk den tiden då som du får istället lägga på och vila, köra rehab, mentalt och komma tillbaka framförallt när man har haft ont. För att det är så lätt att lura huvudet att man har ont så mycket längre än vad man faktiskt har. Istället kunna träna hela tiden, ha roligt och må bra. Så skynda långsamt tror jag är en stor ingrediens till att faktiskt bli allra bäst i slutändan.
Men lägger du tid på prehab, typ övningar som stärker upp de små musklerna och ja, men kanske rotatorkuffen eller höften eller någonting sånt för att vara skadefri? Eller har det inte behövt sen kanske?
I och med att jag kör både styrkelyft och tyngdlyftningen så tror jag att de kompletterar varandra. Att i tyngdlyftningen blir jag smidig, jag blir explosiv, jag hinner snappa upp information snabbt hur jag ska röra mig, hur jag ska ta mig upp snabbast möjliga tid i en knäböj eller i en bänkpress. Och i styrkelyft så blir jag stark på ett helt annat sätt. Så jag tror att de två gör att jag inte behöver ha någon prehab. Det blir min prehab om man ska säga så.
Mm.
Så det är ingenting vi har lagt någon tid på.
Mm.
Nej.
Men så du har ju, det var ju i år på SM. Det var ju första gången som du tävlade i tyngdlyftning.
Ja.
Så? Ja. Och då kom du tvåa. Det innebär att man är rätt stark ju där också. Och så styrkelyft är ju, där har vi ju redan pratat om det. Där är det bäst liksom. Men hur mycket tid ligger, om du skulle se över liksom en träningsvecka, hur ser den liksom ut med fördelningen av typ av träning eller går ihop? Eller liksom hur mycket tid lägger du i per vecka ungefär på de olika delmomenten då, om man säger så?
Jag måste bara säga, innan SM hade jag gjort kanske 3 tävlingar i tyngdlyftning också, men det var som serietävlingar.
Mm.
Men jag brukar träna 3 dagar styrkelyft, 1 dag knäböj, 1 dag bänk, 1 dag marklyft. Och 3 dagar med tyngdlyftning. Och det är jätteolika vad jag kör där. Utan så det är 6 dagar i veckan som jag kör båda grenarna och så vilar jag varje söndag.
Så det innebär att per vecka har du 1 marklyftspass, 1 bänkpass och 1 böjpass om man ser rent styrkelyft. Sen är ju böjen såklart, den har du ju såklart i styrke eller i tyngdlyftning också.
Ja, det går igen lite grann där. Ibland kör jag kanske frontböj i tyngdlyftningen och lite så. Men det är oftast mycket lättare än vad jag gör ben bak.
Mm. Men så egentligen så bänkar du 1 gång i veckan?
Yes. Det gör jag.
Ja. Det är jätteintressant,
det är
häftigt att höra.
Ja, det är jätteintressant. Det är verkligen det. För att jag tror att också just det här att hur du tränar, det är ju uppenbarligen att du har ju, för dig så är det väldigt framgångsrikt.
Ja, och det är också, jag har ju frågasatt Stefan där, för går man till, vi säger andra som bänkpressar, så bänkpressar folk kanske 4-5 gånger i veckan.
Ja, definitivt. Definitivt.
Och det har visat jättebra resultat det också. Och min bänkpress har varit min svaga del, om man tittar på hela styrkelyftsgrejen. Och så pratade jag med Stefan tidigare och frågade så här, varför jag vill bänka mer gånger i veckan. Fler gånger, så jag blir bra i bänkpress någon gång. För att jag har velat uppnått så mycket högre nivåer i bänkpressen än vad jag åstadkommit. Enligt med min kropp och sådär. Och han sa det, men Ida, vet du vad? Om vi lägger in fler bänkpass i veckan, när du säger att du inte kan bänkpress, då övar du fler gånger i veckan på att göra fel. Istället för att göra ett bänkpass i veckan, lära dig bänka på de passerna, då kan vi öka när du kan bänkpress. Så att han menar på att öva så lite som möjligt på att göra fel för att göra rätt. Sen kan vi lägga in fler bänkpass per vecka. Och det har ju funkat bra.
Mm. Vad är din, om du delar upp dina, så vad är dina i styrkelyft nu då? Vad har du för mark, böj och bänk pers som man säger?
I marklyft så har jag 225 kilo. I bänkpress har jag 107,5 kilo och i knäböj 185. Om jag inte minns fel.
Mm.
Ja.
Det är ändå så jäkligt starkt alltså. Men det är ändå, du är inte, jag skulle säga så här, det är ju stark bänkpress. Vad bänkar de i junior, när du tävlar i VM, vad bänkar de som var starkast i bänk där då, i din grupp?
Om jag går till, jag har faktiskt lite dålig koll på just bänkpressen, men om jag går till Vilma, så har hon på träning bänkat 120 kilo.
Just Vilma Olsson, som också tävlar i 72an med dig. Eller hon, båda ni tävlar i samma...
Precis, i samma viktklass, 72 kilos. Så att då har det har kommit till mig att enligt min kropp så kan jag inte skynda mer än vad jag har gjort, men jag har velat gjort det i huvudet. Så där måste man vara lite ärlig mot sig själv och landa i att låt det ta tid i det. Men man har fortfarande en sett vad som är verkligt.
Mm.
Eftersom sporten är så outforskad, i alla fall bland kvinnor, så har man inte kunnat se, ja, men vad är rimligt för en kvinna att lyfta?
Mm.
Och det är nog där många gånger, det kommer vi till sen också med mina tröjor, men man uttrycker sig som att oj, shit, du väger, alltså du lyfter så här mycket vikt. Men det är för att man aldrig har sett det tidigare.
Mm.
Och att och följa Vilma i hennes bänkpress gör det mer verkligt för mig. Eller tidigare har det gjort i alla fall. Att jag kan också lyfta 120 kilo om jag bara tränar för det.
Mm.
Mer nu till och med. I och med att man måste drömma stort.
Då har jag en fråga. Vilka personer inspirerar dig?
Det i styrkelivsväg. Så tycker jag att Annika Selander är en jättestor inspirationskälla för mig.
Mm.
Hon pratar också jättemycket om mental träning. Ni kan gå in och titta hos henne, för att det är någonting hon lyfter varje dag.
Hon har gjort en jättestor resa när det gäller det också efter. Hon bröt ju ihop efter ett VM var det, va?
Precis.
Och sen har byggt upp hela sin träning igen.
Pratar jättemycket
om. Aki Maki heter hon på Instagram, tror jag.
Ja, det gör hon. Jättehärlig. Sen såklart Vilma. Hon och jag följer varandra viktmässigt. Och det är jättepeppande att ha någon som man liksom jagar. Och ibland jagar hon mig.
Mm.
Och sådär. Sen om man går ifrån styrkelyft. Så har jag faktiskt Stina Wolter. Som är en jättestor inspiration i mitt liv också.
Mm.
Som pratar mycket om kroppsliga frågor. Hur man tänker till sig själv. Och lite sådär. Så det är nog främst de tre som jag kollar jättemycket på.
Okej, då har jag en fråga här. Vad är ditt mål med träningen?
Mitt mål med träningen är att bli seniorvärldsmästare i styrkelyft. Ett annat mål skulle vara att ta sig till OS i tyngdlyftning.
Mm.
Och att uppnå så höga... Att komma så högt upp i tankarna om mig själv. Så att jag skulle kunna klara allt, bara jag ställer mig in till det. Och sen att kunna lära andra hur tar man sig dit. Liksom. Mm. För att jag önskar att jag hade haft någon som talade om till mig när jag var... Ja, om man går till lilla Ida. Vad hon ville ha haft sagt till sig, den vill jag vara för andra i framtiden.
Vi bad våra följare att ställa frågor till dig på Instagram. Och då var det en som skrev, vad är ditt recept för framgång i träning? Vad är viktigt för dig? Kost, sömn och träning.
Mitt främsta recept skulle jag säga är noggrannhet. Att man varje träningspass, och som jag vill bli allra bäst i hela världen, då måste jag vila. Jag måste vara jättenoggrann med sömnen. Jag måste vara jättenoggrann med, om man säger, relationer till andra. För om jag har bråkat, vi säger jag har bråkat men jag var skitförbannad på pappa en dag, då påverkar det träningen den dagen eller dagen efter. Och att välja vad vill jag lägga min energi på i vardag, det påverkar min träning. Sen att varje träningspass var jättenoggrann med hur varje repetition, den här tekniken måste jag göra för att det ska bli lätt. Gör det varje gång, för att det är svårt. För mig har det varit jättesvårt att få det 100% att göra samma rörelser hela tiden, och något jag strävar efter varje dag.
Mm.
Så det är några av mina viktigaste delar.
Mm. Hur gör du för att prioritera sömnen till exempel?
Som nu har jag sagt upp mig från en heltidstjänst med en fast lön för att faktiskt kunna ha en bra dygnsrytm. För då har jag jobbat kvällar och sen har jag jobbat tidiga morgnar direkt efter. Och det går inte ihop att kunna få de timmar jag behöver för att fungera. I snitt så behöver jag ha i alla fall 9 till 10 timmar sömn varje natt. Så det är en sak, att jag tar bort de grejer som stör det som jag faktiskt vill hålla på med. Så som det ser ut nu.
Mm. Och det här med kost som också kommer i frågan. Är det någonting som du lägger mycket energi på, eller äter du bara så att du mår bra?
Det är väldigt olika. Man får definiera en bra kost är också att det är väldigt svårt.
Mm.
För att alla behöver olika kost. Som att man har olika brist på saker och ting. Men grunden skulle vara att jag lagar mat. Jag köper aldrig, mycket sällan, färdig mat. Jag gör egna biffar eller jag gör köttfärssås från grunden. Det är mycket sällan jag köper färdig mat från affären. Men sen äter jag godis, jag äter glass, jag äter sånt. Men om man säger så här, en pizza får det inte att må jättedåligt. Men en sallad får det inte att må jättebra heller. Man får liksom väga upp det.
Mm.
Hur mycket äter jag i vardagen liksom?
Jag kan tänka mig att någon som följer en världsmästare i styrkelyft tänker att den här personen har säkert någon så här kostschema från en coach och räknar kalorier och att, men så tänker inte du?
Nej, jag räknar inte kalorier. Jag tror det skulle bli ett större stressmoment, i alla fall för mig, om jag lägger in fler faktorer i vad jag gör.
Mm.
Jag kan känna om jag har kvällen innan ett träningspass ätit jättemycket socker, för att då får jag som en sockerkoma dagen efter och blir alldeles dimmig hela dagen.
Mm.
Så jag tror man får vara lite ärlig till sig själv och liksom känna, vad mår jag bra på att äta?
Mm.
Och dricka.
Mycket energi, bra energi för varje mat, eller varje måltid liksom.
Mm, jag tror man måste
typ vanlig mat.
Ja, tänka långsiktigt liksom.
Typ vanlig mat, Clara, det pratar vi aldrig om.
Ja, men vi säger ofta det i våran podd, ät vanlig mat. Och då är det lite så sorgligt, för då får vi ofta frågan från kvinnor som skriver, men vad är vanlig mat för någonting? Och när vi säger det så menar vi så här, jo men att du har en proteinkälla på varje tallrik, att du har en kolhydrat, att du äter grönsaker, typ.
Mm.
Men det har ju blivit så krångligt allt det här med kost, och det är så många som har så mycket funderingar på det och försöker liksom kontrollera sin kropp utifrån det. Och det är ju synd att man måste påminna om vad vanlig mat är då.
Mm. Jag tänker så här, kolla på en regnbåge och så plockar du lite färger ur den där regnbågen och slänger på tallriken.
Mm.
Pröva att göra så bara. Vad finns det för färger i matbutiken? Ja, men ta de färgerna. Och så har man en... Googla vad en proteinkälla är.
Mm.
För att du behöver inte ha ett recept för att kunna äta bra mat, utan plocka det som ser roligt ut. Pröva det.
Mm.
Kanske inte en färgglad munk varje måltid, men kolla. Det tror jag är en bra grej.
Mm. Det var bra tips. Jag tänkte att vi ska prata lite tävling. Det är kul med tävling.
Mm.
Hur nära in på tävling gör du maxlyft? Eller hur mycket maxlyft gör du inför tävling?
Alla mina maxlyft gör jag alltid på tävling.
Mm.
Jag maxar aldrig i träningen innan. Men som nu i höst så ska jag tävla på tyngre 8. Mm. Och då kommer jag pröva lite ingångar skulle man kunna säga inför EM som är nu i vinter och höst. Och det kanske är en månad innan som jag då testar lite högre vikter, lite ettor. Men att jag aldrig maxar, för att de maxen vill jag få ut på tävling. Det är då det gäller.
Mm. Hur lång är en toppningsperiod inför en tävling? När börjar du ändra din träning inför tävling?
Allt det där sköter Stefan åt mig, så att jag kan lägga min fokus på träningen. Men en månad ungefär är det nog dags. Och sen är det nog mestadels grundträning bara.
Idag såg vi på Instagram att du hade lagt ut att du skulle göra sexor i knäböj idag.
Mm.
Och då skrev du medeltungt. Vad är medeltungt? Vad är det för procent ungefär?
Just det, procent. Medeltungt, i och med frastmetoden så använder vi oss av lätt, medel, medeltungt, tungt och tungtungt.
Mm.
Och den skalan fungerar så som att du vet vad du har maxat. Men sen är det väldigt svårt att säga om du har sovit dåligt, ätit dåligt, men haft en jätterolig dag så att jag har tagit jättemycket energi, säger vi. Du har varit jätteengagerad i saker. Då kanske lätt den dagen för dig är 50 kilo i en knäböj. Samtidigt som om en vecka när du har sovit bra, ätit bra och haft kanske vilat hela tiden, då kanske lätt för dig i en knäböj är 100 kilo.
Mm.
Så det är det den här skalan går ut på, att du ska varje dag kunna känna så här, vad är lätt för min kropp idag, vad är medel för min kropp idag och vad är medeltungt. Och då kan man nästan på ett ungefär, om vi säger att jag knäböjer en tung, en etta i knäböj, TT, mitt max, är 100. Då kan man ungefär räkna en lätt på halva vikten.
Okay.
Och sen så skalar man det uppåt.
Mm. Mm.
Men det är bara på ett ungefär, man måste vara jätteärlig med sig själv där och känna vad jag är till godo för idag. Liksom.
Så du tränar, när du tränar så tränar du utifrån egentligen dagsform?
Ja, bara dagsform är det.
Och kan det variera mycket?
Jättemycket kan det variera.
Mm.
Vi säger att om jag har grottat ner mig jättemycket i grundträning, då kan, ja, men då kanske jag drar ner 30 kilo i mitt spann. Liksom.
Mm.
Och jag tror att det också är ett av recepten till att jag inte har skadat mig hittills, för att jag är så ärlig med min kropp, vad orkar jag idag?
Mm.
Inte idag står det på schemat att jag ska göra det här, och att jag nästan gråter när jag går därifrån för att jag inte har klarat det, för att jag är så trött. Så att man måste vara jätteärlig.
Nu är det här ganska ledande fråga, för jag gissar vad ditt svar är. Lägger du någon energi på att gräma dig om det var tungt en dag? Eller känner du att du kan släppa det på plattformen direkt när du går därifrån? Att ja, men idag var det lite tyngre.
Förut har jag grämt mig jättemycket i det här och känt att, men herregud, det här har ju aldrig varit en vikt för mig, men idag är det.
Mm.
Men det har också varit, eftersom jag är relativt ny i sporten, det finns de som har hållit på med sporten i kanske 10 år, jag har hållit på i 2 år nu, så är jag jätteny i just att lära mig frast, i att lära mig vad har jag klarat, eller vad är jag till godo för idag, och vara ärlig med mig själv, att ja, men jag är trött, då orkar jag inte.
Mm.
Och det har jag börjat lära mig förrän nyss.
Mm.
Förrän efter VM kanske.
Jag tror det är en jättestor framgångsfaktor. Mm. Att kunna just gå därifrån och släppa.
Mm.
Jag körde för ett år sedan under sommaren ett upplägg som var väldigt slitigt. Men som var att jag gick upp till en dagstung singel i varje pass.
Mm.
Och då kunde jag se under en 4 veckors period vad otroligt mycket just det varierade. Men det som det hjälpte mig mest med var just det här att lära mig att släppa det då. Mm. Om det var en dag som det var jättetungt, så lärde jag mig efter några veckor att, men det spelar ingen roll, för det kommer vara lätt någon annan dag också. Men om man är ovan vid det, så tror jag att det kan vara någonting som tar väldigt mycket fokus, att just bedöma sig själv. Och det vet jag också, Johanna, när du tävlade inför SM nu, så hade du i ditt toppningsprogram ganska mycket procent. Och vi hade ju ofta samtal där du var så här, fan, idag kändes marklyften på 145 så här. Och jag sa till dig så här, men släpp det. Alltså du kommer göra fler, det kommer inte vara någon fara. Du vet var du ligger ungefär. Och det där tror jag verkligen är nyttigt att öva på. Man behöver inte tävla på världsnivå för det, men just att lära sig att gå in på gymmet och vara där i stunden, och att det faktiskt ska vara kul på vägen också.
Ja, jag tror det är ju jättesvårt, och speciellt som jag kände inför stundande tävling, då vill man att varenda pass ska kännas
lätt.
Ja, men det känns bra, jag är i rätt form och så vidare. Men också så är ju den perioden ganska tuff innan man får de där mycket lättare passen som kommer i slutet, så det är verkligen en balans. För också när man ligger på tyngre pass och färre repetitioner, som jag jobbar i mitt toppningsprogram som funkar väldigt bra för mig, då är det ju såklart, man har ju hela tiden, man behöver vara i ganska, vad ska man säga, bra dagsform för att det ska funka, för annars blir de vikterna väldigt tunga. Vilket gjorde att för mig var det ju så ibland att jag struntade i ett pass och så gick jag hem och vila och så gjorde jag det dagen efter. Och då helt plötsligt så var de där vikterna inget att snacka om. Mm. Men det är ju svårt när man, kanske när man följer något, man inte riktigt har lärt sig känna sin kropp. Man vet inte om det är att man bara är liksom är trött eller man är slö eller om det handlar om att man faktiskt ska känna efter lite.
Mm. Så lyssna på kroppen. Det är ju så himla svårt råd att ge till någon.
Det är jättesvårt råd. Och jag tror att man måste nog ge det tid. Latcha och lek och bara känna så här, ja, men jag är nybörjare.
Mm.
Hallå, jag ska bara lära känna min kropp nu.
Mm.
Tillåt, för att många gånger så får man inte vara nybörjare eller av någon anledning så tycker man att det är pinsamt att vara nybörjare. Men jag menar, skulle jag hoppa upp på en häst så skulle jag, för det första så skulle jag aldrig hoppa upp på en häst ensam. Lika som att går man in på gymmet så var inte ensam utan gå till någon som har erfarenhet och som kan säga åt dig att ja men hallå, du är trött idag.
Mm.
Till var trött idag då.
Mm.
Om en vecka då är du inte trött längre eller om 3 månader då är du inte trött längre. Man bör liksom, man måste hjälpa varandra och normalisera det här att man måste vara trött, man måste få känna vissa träningspass att nej men jag vill, jag kan inte idag.
Mm.
Eller jag är trött idag och det ska vara helt okej utan att någon står och skriker på en att man är klen liksom.
Mm.
Det, nej.
Ja. Men det är svårt, jag kan ju bara så här gå till mig själv när jag inför min liksom, inför tävling, ja, framförallt inför SM, att man följer ett helt gäng av de här tjejerna man ska möta. Och så säger man så här, oh shit, hon tränar på de här vikterna, hon gör reps på det här. Och jag vet, Klara sa ju till mig, Klara coachade ju mig. Och hon sa ju det flera gånger, så här, men vad spelar det för roll vad hon gör för reps? Du har ju fortfarande, ni har ju gjort samma max. Alltså man är ju olika som personer och jag är inte alls speciellt repstark i förhållande till mina max. Men det blir ju lätt att påverkas av det man ser också. Att liksom man ser ju sällan de där passen som inte går lika bra när man har gjort sina lyft på 50%, utan man ser ofta som där när man gjorde de tunga sexerna.
Det lägger kanske ju inte folk ut på Instagram heller.
Nej, man lägger ju oftast inte ut sig. Idag fick jag sänka 20 kilo. Så det är ju lätt också att ryckas med i det här. Även om jag själv coachar andra och säger så här, tänk på det här, så hamnar jag lätt i det själv att jag blir, men gud, varför gör inte jag de där? Och så vidare.
Ja, men det ska jag faktiskt ta med mig att ni tar upp det. För att många gånger jag kanske har lagt ut, om vi tar upp Instagram, och så lägger jag ut ett lyft som jag bommar och folk bara, då har folk skrivit till mig, vad skönt att du bommade det där idag. För då kan jag se att du är människa, du också liksom.
Mm.
Så det ska jag faktiskt göra, jag ska lägga upp mer när jag bommar så att folk får se, för att det är så många träningspass som man bommar.
Mm.
För om man tänker så här, om jag skulle fråga er, det frågar vi varann på fyshuset också, vad är er enda rättighet när ni går och tränar?
Mm. Vilken fråga. Vår enda rättighet. Jag har inget svar på det. Vad säger du, Johanna?
Jag vet inte alls, jag blev helt ställd här nu.
Ja. Vad säger ni till varandra då?
Att misslyckas.
Mm.
För att genom misslyckanden, så om man säger någon som har tagit sig till OS, den största tävlingen i världen inom många sporter, förstår man aldrig skulle misslyckas. Mm. Vad lite man skulle lära sig.
Mm.
Man måste misslyckas för att lära sig saker om sin kropp, om sitt huvud, jag menar allt vad det innebär. För att genom misslyckanden, 1000 misslyckanden, då kanske du kommer till 1 lyckande. Och så börjar de. Mm. Så tillåt dig själv att misslyckas hur mycket som helst. För att det är ganska roligt egentligen. Mm. Man kommer fram till mycket.
Ja, det var bra.
Jag tror vi jobbar mycket så i vårt företag. Så jobbar vi väldigt agilt, brukar vi skämta. Vilket innebär att vi gör saker väldigt spontant ofta.
Mm.
Jag startar igång någon ny Facebookgrupp och messar Johanna på natten. Bara, nu har jag startat en Facebookgrupp. Sen ibland har ju det inte blivit så bra.
Mm.
Men då är vi väldigt odömande mot varandra. För vi anser också att det är alltid bättre att vi försöker göra saker hela tiden och jobba framåt. Än att vi hindrar oss själva för att vi inte vill misslyckas.
Mm.
Eller så. Vi kanske är lite sämre på att göra det i träningen.
Ja. Samtidigt så får man inte vara rädd för att misslyckas, men när du säger så här, då inser jag så här, gud vänta, hur många pass, jag fick den frågan så här, för vi pratade om det här med att bomma i knäböj.
Mm.
Så inser jag så här, hur många gånger har du bommat i knäböj? Så tänkte jag så här, ja, jag bommade mitt lyft nu på SM, mitt sista lyft, det bommade jag. Och sen bommade jag en gång när jag skulle testa och maxa när jag var gravid, fast jag inte visste om det. Det är typ 2 gånger jag bommat knäböj.
Mm.
Mm.
Men å andra sidan så kan jag också se till att jag hela tiden också känner, där jobbar jag ju ändå utifrån min kropp, vad jag orkar med. Att jag gör aldrig böj som är för tunga i min träning för att jag vill jobba med en bra rörelse. Jag vill inte göra fula repetitioner.
Om man går till det där med rörelsen, det var faktiskt bra att du tog upp det där nu. Att du inte vill gå upp på vikter för att det kommer hämma din rörelse. Men tänk om du gör rörelsen rätt så att de där tunga vikterna kommer. Som på VM nu när jag bommade 2,22,5. Tänk om jag inte hade vågat tagit chansen att misslyckas 225 där och kört 222,5 igen.
Ja.
Bara för att jag inte ska bomma den här vikten och säkra ett silver.
Mm.
Mm. Det är jätteintressant, för jag gjorde ju exakt det på min bänkpress.
Mm.
Nu menar jag inte på något sätt att jag jämför mig här med det här marklyftet. Men det var en intressant grej, just det här som du säger med rörelsen. Mm. För bänkpress upplever jag är den absolut så, för mig i alla fall. Det kan ju vara att jag är också den övningen som är för mig också är tuffast. Att när rörelsen inte sitter så blir det helt, något helt annat.
Mm.
Och jag gjorde ju mitt första lyft som var hur lätt som helst på 72,5. Höjde till 75. Jag lite fegade lite där, för jag har 75 hade jag som tidigare pers. Pressa innan signal, gjorde ingenting som jag brukar göra. Så helt plötsligt så vart ett lyft som skulle vara egentligen så enkelt, vart inte alls enkelt.
Mm.
Och då blev jag ju så här rädd, för jag vet ju att jag hade klarat mer. Men då gjorde jag 75 igen på tredje försöket. Och det var nog för att då vart jag nog mer rädd för att... jag vart mer rädd för att misslyckas och inte få med mig minst 75. Så istället för att lägga... Egentligen hade jag ju klarat och lagt på mer. För sen när jag gjorde 75 på rätt sätt, då flög ju den upp lika lätt som jag gjorde 72an.
Mm.
Och det är ju också just det här att, och sen är det klart att jag har ju inte heller någon tävlingsrutin. Det är ju min andra tävling någonsin. Men där skulle jag egentligen ha litat på min, att jag klarar det här och gjort lite tyngre. Men gjort det jag skulle göra liksom.
Ja, då kommer vi ner till det här med personlig utveckling. För att hur ska du kunna utvecklas om du aldrig misslyckas?
Mm.
Om du säger det här i början av din karriär. Och så ska du säkra lyft som att du har tränat i 10 år och det här är slutet av karriären.
Ja.
Det går ju inte.
Nej.
För då kommer du aldrig någonsin våga, när det väl gäller, ja men ta det där VM-guldet. Vem hade egentligen vågat chansa med två fingrar som rör sig, gå på 225 och kanske det händer när ingen annan tror på det här.
Mm.
Ja, men att bara vara trygg i rörelsen liksom.
Ja.
Lika som att du visste ju egentligen, ja men varför gör du inte det då? För vem skull ska du ta den där 75 när du kan gå på 80 och bara, ja men hallå, jag kan den här rörelsen. Och bara äger det för att du ska bli bättre på att göra rörelsen på tunga vikter.
Mm.
Och bara, ja men våga misslyckas.
Det är så spännande med det mentala, men det är ju också väldigt mycket snack. Det hörde ju jag också som befann mig runt på SM. Så är det ju väldigt mycket snack om det här med viktvalstrategin. Och det här med att vissa säger ett högre marklyft för att få lyfta sist. Och sen så sänker de för att de behöver inte lyfta det och så vidare. Att jag kan tänka mig att man blir lite påverkad av allt det pratet också.
Nej, men, ja, och jag tror för mig framförallt, för jag hade ju ingen, för mig hade det inte spelat någon roll rent. Ja, då vet man ju såklart inte allt för man har marklyften kvar. Men så här, jag hade ju ungefär samma, jag hade kunnat hamna någon placering ner. Alltså det är inte så att jag var där och battlade om medaljerna i alla fall, det visste jag ju. För jag hade ju ungefär ganska bra koll på dem som var färre. Men just det här att jag tror att jag är väldigt kalkylerande innan. Jag har väldigt svårt att inte ha en färdig plan. Jag vet, jag blev det som min coach flera gånger, hon som coachade mig på tävlingen. Att liksom, du behöver inte ha allt klart för dig när du startar, för du kommer inte veta hur det känns. Och jag är väldigt så här, det här ska jag göra första lyftet, det här kommer jag göra andra lyftet och sen vill jag klara det här i tredje. Alltså, och det är ju kanske ett sätt, dels en nybörjargrej, att man liksom inte vågar förlita sig på att känna efter hur det känns och våga göra det man tror att man klarar. Men också för att för mig är det väldigt mycket så här, jag gillar att ha koll på saker och ting, att det blir lite svårt. Så att det är nog väldigt mycket nybörjare kan jag tänka mig. För att i vanliga fall så kanske du vet vad du ska gå in på och sen så känner du efter. Eller hur tänker du med liksom vikthöjningar och sådär?
Jag tänker så här att i början när jag kom till en styrkeklubb så var det jättemycket prat om det här att du ska ha 9 godkända lyft. För 9 godkända lyft, det är det bästa som kan hända på en tävling.
Mm.
Men tänk om du gör 6 godkända lyft och så lyfter du mer kilon än om du hade lyft 9 godkända lyft. Det är väl ändå vikten i slutändan som räknas på en tävling, om man nu ska vinna tävlingen, om vi bara går till det.
Mm.
Att då är det kilorna som räknas hur mycket du har lyft. Men vad är 9 godkända lyft gentemot personlig utveckling, att våga falla tillbaka till rörelsen och kanske misslyckas? Det är helt okej att misslyckas. Men så som vi sitter och pratar nu, att ja, men det är en nybörjargrej att man inte vågar, då tycker jag vi skrotar det. Och så börjar vi säga så här, alla nybörjare, de ska våga.
Mm.
För att så, då kommer vi börja en ny trend. För att så sätter vi pratar till varandra, det är så vi sätter, ja men vi sätter normer, vi sätter, ja men sådana här trender att alla nybörjare, ja men de får inte misslyckas.
Mm.
När det är de som ska misslyckas, alla ska misslyckas hela tiden liksom.
Det är ju samma som våra workshops som jag pratade om innan. Det är ju inte ovanligt överhuvudtaget att många gör PBs med 25 kilo på våra workshops.
Mm.
Och sen så pratar vi om hur de har tränat och så inser vi att de har ju tränat alldeles för lätt i sina träningsprogram också. För att de också, kvinnor är ju generellt väldigt noggranna och vill göra rätt. Och jag var på en middag för några veckor sedan med en tjej som sa att hon kan till och med ha en instinkt när hon är på gymmet och står och markar, om det kommer en kille, att hon säger så här, men du kan ta stången för du behöver den nog bättre än vad jag gör. Och det där jobbar vi ju jättemycket med, att liksom, vi står ju liksom och skriker till alla så här, alla här inne har bättre teknik än alla vanliga killar på gymmet. Liksom, gå ut där och bara ta för er. Men ändå så drabbas vi själva kanske lite av det där. Och som du säger, Johanna, du kanske ska börja gå in i lite mer mental träning och lite YOLO och lite spontant. Mm. Hur känns det?
Ja, det känns lite läskigt.
Vi pratar om en person som har lådor i lådor i lådorna hemma hos sig själv här.
Ja, men det är, jag lyssnar och jag lär mig och jag tycker att det är väldigt spännande, för det är ju ett helt annat tankesätt.
Mm.
Men framförallt just det här att våga misslyckas.
Mm.
Sen så tycker jag ju ändå, om jag tittar på min första tävling, så höjde jag ju båda mina vikter, både i knäböj och marklyft, med 10 kilo från mitt andra lyft till tredje. På alltså 10 kilo mer än vad jag någonsin hade lyft. Och klarar de visserligen. Men hade jag inte gjort det så hade jag förmodligen blivit fruktansvärt besviken, fast jag egentligen aldrig hade testat och visste egentligen inte om jag hade 2 kilo till eller 5 eller 10. Men och så det är ju väldigt intressant och det är ju så himla, det är ju väldigt roligt och väldigt utmanande, men ja, det är ju, det är som sagt något att lära sig, att våga misslyckas.
Verkligen, och gör en streck på ryggen när de misslyckas och så skriver, säger du till dig själv, jaha, sen är det inget mer. Då går vi på nästa sen.
Gå vidare.
Vi går vidare här också, tänker jag. Jag och Klara, vi är lite nyfikna på, du driver företaget Aura sedan ett tag tillbaka. Jag vet inte, hur länge har du haft det?
Ja, vad kan det vara? 2 månader kanske?
2 månader. Mm. Och det är ju med taglinen stark som en kvinna. Berätta, vad innebär det och hur föddes den idén?
Den föddes faktiskt när jag tittade på bänk-VM, eller om det var i... Jo, bänk-VM. Då det var en kvinna som slog ett jättestort världsrekord. Jättestort världsrekord. Som, undrar om hon var från Finland om jag inte minns fel. Och så har de en manlig kommentator som säger så här. Hon lyfte, alltså wow! Hon lyfte till och med mer vikter än vad herrarna på gymmet gör.
Mm.
Jag kommer ihåg, så fort jag hörde den frasen så tittade jag på min sambo och sa, hörde du det där?
Mm.
Och han förstod inte vad jag menade. Jag sa, men hörde du vad han sa? Att hon lyfte till och med mer viktare än vad herrarna på gymmet gör. Det är klart väl självklart att hon gör det.
Mm.
Hon tränar för att bli bäst i världen. Det är klart hon blir bäst i världen och starkare än killarna som går in på gymmet för att slipa sin sommarform. Mm. Kom igen, någonting mer, alltså mer värdigt än så kan du väl säga till en kvinna som lagt ner tid, energi och engagemang på att bli absolut bäst. Och så är hon bäst nu.
Mm.
Istället för att bara kunna säga så här, shit vad stark hon är.
Förstår vilken prestation.
Ja, vilken prestation. Så det var då min tanke föddes att, men herregud, så här kan det inte vara. För att jag vet själv att jag har blivit jämfört så många gånger med män. När jag lyfter, vi säger att jag lyfter 200 kilo. Jag gör 4 på 200 kilo i marklyft. Och så kommer någon fram, en man fram och säger, men herregud, här kan inte jag vara. Du lyfter ju mer än vad jag gör.
Mm. Klart
ja, men det är väl klart jag gör. Jag övar för att bli bra på det här.
Mm.
Att styrka finns inte i vilket kön du har. För att lägga ner tid och engagemang på att bli bra på någonting, då blir jag bra. Mm. Det handlar inte om vad jag har för kön, utan det handlar om vem jag är och vad jag vill. Så det är det som gjorde att jag måste göra skillnad. Jag måste på något sätt nå fram till människor och kunna prata kring styrka på ett annat sätt än att bara, oj, du är stark som en kar.
Mm.
Nej, jag är stark som en kvinna. Lika som att man ska kunna säga, jag kan... Det är ingenting fel att säga till någon att du är stark som en kar. Eller du är stark som en kvinna. Eller du är stark som farmor. Eller du är stark som en människa. För att allting grundar sig i att det handlar om vem jag är. Inte om mitt kön. För att det är helt oväsentligt.
Får du mycket sådana typer av kommentarer i sociala medier och så?
Det har varit jättemycket tidigare, och framförallt sociala medier har inte varit lika mycket som i verkligheten. Där är det nästan mer.
Mm-hmm.
Där man pratar med människor. Det kan ha varit, alltså bara förra veckan någon sa att, men gud, jag kan inte vara när du är här, för att gud vad pinsamt. Eller hur en väldigt nära person till mig sa vid middagsbordet att, men gud vad förnedrande att du är jämförd med Ida som är kvinna. Hur kan du säga så när jag lägger ner mitt liv på mitt bäst?
Mm.
Att det är pinsamt att någon blir jämförd som kanske lyfter kartonger på jobbet.
Mm.
När någon säger så här, oj, ni skulle haft Ida på jobbet, hon kan lyfta kartongerna.
Mm.
Och tycker att det är pinsam jämförelse. Så att det är därför jag har startat de här tröjorna, för att få folk att tänka om. Hur talar ni till varandra? För det blir ju, även fast det kanske är den här kommentatorn som jämför med en man, ville bara säga så här, många män är stark. Den här kvinnan är lika stark som de männen. Men det blir så fel för mottagaren när hon, hela hennes engagemang tas bort från henne.
Mm.
Det vill jag komma fram till.
Vad har du fått för reaktioner?
Jag har fått jättemycket bra reaktioner på det här. Det vill jag verkligen belysa, att det är många män som har hört av sig och frågar, vad menar du när du pratar om det här och det här? Och jag har fått förklara för dem. För att de är väldigt nyfiken på att lära sig hur de ska kunna påverka hela den här grejen. Liksom. För att det handlar inte om att man många gånger vill någon illa, utan det handlar bara om att man inte tänker. Att man inte är medveten om hur man pratar till andra.
Mm.
Och sen är det många som har frågat, att de tycker att jag genushetsar väldigt mycket.
Ja, det har jag sett på
Instagram. Det har jag också sett.
Ja. Mm. Och det tycker jag är jättebra, för då var det en väldigt ung tjej som kom fram till mig och sa, varför genushetsar du, Ida? Nu får du sluta. Och då tänkte jag så här, ja herregud, jag har ju inte förklarat vad jag faktiskt menar. För om man tänker att man säger så här, du är stark som en tjur, du är stark som en oxe eller du är stark som en man, det är bara män. Hur ska jag få folk att tänka om?
Mm.
Och då tänker jag, men då tar jag raka motsatsen, så möts vi på mitten. Då tar jag, men du är stark som en kvinna. Och så här, har du någonsin sagt, oh shit, du är stark som en kvinna? Nej, är det många som har sagt.
Mm.
Men varför gör du inte det? Nej, men jag säger, du är svag som en kärring. För att allt det är kvinnor förknippade med svaghet.
Mm.
Så att jag har tagit en så stor kontrast som möjligt för att få en så stor reaktion som möjligt och få så många som möjligt att tänka om.
Mm.
Så att det handlar inte om att jag vill binda styrka till kön, utan det handlar om att jag vill binda styrka till individen. Liksom.
Och vända på normer. Det har jag hört ofta när vi har gjort saker ibland som har varit riktade bara till kvinnor. Till exempel att kritiker då kan säga att, men inte det är samma sak som att män alltid har tagit plats, att ni låter bara kvinnor ta plats. Och då menar jag att nej, för så länge vi har de strukturerna vi har i samhället så finns det ett behov av separatistiska rum, alltså av att vi kvinnor blir starkare i vårt forum, och sen kan vi liksom, om vi inte hade de problemen så hade inte det behövts.
Nej.
Och det är därför vi måste fortsätta. Och vi har ju byggt vårt företag på det sättet också, att vi från början har sagt att vi gör det som män har gjort, med precis samma estetik. Vi använder så här kedjor, magnesium, svartvita bilder, inget filter på oss själva. Och så gör vi det som män alltid har gjort, tills det är norm också. Att kvinnor, alltså att vi skippar de här rosa hantlarna och alla de sakerna.
Mm, det här gulligullandet, och att vi kan lika mycket väl stonka och stöna när vi lyfter, eller höras mycket, eller låta mycket när vi tar plats, eller synas jättemycket, för att vi ska vara nybörjare enligt normen, och vi ska vara så liten som möjligt, eller ge bort skivstången till den där mannen som kommer och frågar.
Mm.
När man egentligen säger, nej, vet du vad, antingen så är du med mig och kör, eller så får du vänta för att jag är inte färdig än. För att den rätten äger vi lika mycket väl som alla andra män och människor där ute.
Mm.
Så det är jättebra att man belyser det.
Mm. Det var ju en av de stora liksom, grundteserna, säger man så, Clara. När vi startade våran podd, att det fanns poddar när det var just, om man säger kvinnor med i bilden, så var det löpning eller yoga.
Mm.
Det fanns liksom inget, eller så är det pilates. Det var liksom det, när man pratade om träning och kvinnor, så var det man pratade om. Och det var ju exakt det vi sa, att vi ska prata om tunga lyft, skivstänger. För att vill vi bli starka så är det precis samma sak. Det finns ingen annorlunda träning vi ska göra bara för att vi är kvinnor.
Nej, precis. Helt rätt.
Så var kan man hitta dina tröjor om man är nyfiken?
Jag har nyss gjort en webbshop faktiskt, som heter aurastrong.se, där man kan gå in och beställa dem. Så det är bara att kika in och kolla. Kolla på lite gul härlig färg så blir ni glada där inne.
Och den kan man också hitta ju om man går till din Instagram-profil Ida Rönn. Mm. Så kan, länkar du till den shoppen också i din...
I min profil, ja. Så kan man kolla.
Det är perfekt.
Har du några framtidsplaner för Aura? Ska du göra några fler grejer? Om du törs säga.
Ja, jag tänker på det där hela tiden. Just det här med att våga ta sin plats. Att veta att det här är din plats. Hej, varsågod. Ha den här platsen. Så att jag tänker lite kring det här med mental träning och våga lyfta tungt och det här med frast kring sin kropp och rörelser. Så att jag tycker alla saker som ni gör är helt fantastiska och jag är jättenyfiken på samma saker. Men lyfta viktiga frågor och lyfta tungt och lära andra liksom.
Mm. Det finns ett stort behov, så det är bara att kavla upp armarna och köra.
Men då, jag skulle faktiskt vilja avsluta med en fråga. Vad skulle du ge för tips till kvinnor som tycker att det är lite läskigt att kliva in på gymmet och just ta plats?
Då skulle jag faktiskt rekommendera en workshop som ni håller igång. Gå till människor som kramar om er när ni kommer och känner er som mest kanske osäker och rädd. Som säger så här, men välkommen. Välkommen till oss. Välkommen. Nu har du kommit hem. Nu ska vi visa dig hur man gör. Mm. Och verkligen accepterar att man är nybörjare. Och det kan man vara i flera år framöver. Utan att ha en onödig press på sig. För att gemenskap skapar trygghet. Och till slut kanske den här människan som inte vågade gå in på gymmet. Är den människan som kramar om nästa person.
Mm.
Så det tror jag är jätteviktigt.
Så våga ta hjälp. Jag tänker också, alla har ju inte möjlighet alltid att gå på väldigt liksom uppstyrda workshops eller utan man kan ju bo någonstans där det inte finns eller så. Men just att kanske våga ta hjälp då av någon som man som kan hjälpa en och vägleda lite.
Ja, men visst. Och kolla om det finns någon som pratar mycket om det online eller om det är så. Då. Ta tips och tricks om någon pratar mycket om det på stories eller ja, små, små steg. Som sagt, skynda långsamt. Du behöver inte klampa in på ett gym det första du gör. Gå till närmsta styrkelyftsklubb då. Och så säger du hej. Skulle ni kunna hjälpa mig någon dag? Behöver inte vara ny nu. Då har du gjort första steget. Så kanske du går dit nästa vecka igen. Och så kanske du ställer vattenflaskan på disken. Och så går du därifrån. Nej, men bara små steg hela tiden. Och ja.
Och våga misslyckas.
Våga misslyckas och sträck på dig. Det är ju helt okej.
Men det tåls ju att påminnas om för att jag upplever att det är mycket läskigare även skulle det vara för mig att gå in på ett sånt här kommersiellt gym där det är mycket så här fokus på utseende och så än att gå till en lyftarklubb. Men många tror att det är läskigt på en lyftarklubb för att alla är så himla starka där och då tänker de att jag är inte så stark så jag kan inte träna där. Men kommer man till en lyftarklubb så upplever ju väldigt många att det finns ett sånt otroligt engagemang för att få upp den där stången. Så det släpper ju väldigt fort och man märker att de som är där spelar ingen roll om du bänkar 30 kilo eller 130 kilo. Mm. Alla där kommer tycka att det är lika kul när din stång går upp också.
Ja.
Så att det skulle jag också verkligen säga att om man har möjlighet att gå till en atletklubb om man aldrig har tränat på ett gym så tror jag att det är en mysigare upplevelse.
Verkligen gå dit, för om, lika som de omfamnade mig så tror jag de kommer omfamna dig också. Eller jag vet att de kommer göra det.
Mm.
Så det är verkligen, gå in, ta det första steget och säg hej. Ida heter jag. Mm. Jag ska träna lite mer idag och jag är skiträdd för det här. Mm. Men jag hoppas att ni kan hjälpa mig med det.
Grymt.
Ja.
Har du något att tillägga, Klara?
Nej, jag tycker vi ska gå och träna nu.
Ja,
det tycker jag.
Ja.
Tack Ida.
Tack.
Själva.